Vi lever ju i konstiga tider. Jag ska inte gå in så väldigt mycket på det, för det har vi gjort några år väldigt mycket. Och man kan inte stanna kvar i, titta mot mörkret för länge. Det är inte bra för oss. Man måste få se lite av det rätta också. Mörker vet vi hur det är. Det vi har alla drabbats av, de svårigheterna någon gång i våra liv. Och vi har, de flesta av oss har också sett lösningen. Alltså Jesus. För han löser faktiskt det mesta. Även om vi ibland har svårt att tro på det. Även om det ibland är en väg att gå för att man ska komma till lösningen. Jag kan stå i problemet här. Och det är en sträcka att ta sig till lösningen. Det finns snabba lösningar idag som väldigt ofta är falska. Alltså, ni vet att i sista tiderna så ska också själva djävulen åstadkomma många under och tecken. Så att man måste ändå pröva ibland. Jag har varit lite stolt över min hustru här när hon fick erbjudan om att få förbön av en okänd person och hon vägrade. Lovade helande och så då. Och det är klart, är det så att det verkligen är så, så skulle jag få svårt att säga nej. Jag skulle vilja bli helad. Men hur gör bedragaren? Naturligtvis kommer han att locka med det som är angeläget för oss. Annars öppnar vi oss inte. Om jag säger ja, ja visst, hela mig du, eller be för mig. Så säger jag ju ja. Och det är då som det är på det viset mörkret kom in. Det kom inte in utan inbjudan. Likadant som den heliga ande, han tränger sig inte på. Utan vi ska vara öppen för honom och bjuda in. Då kommer han. Vi har fått sådden redan när vi är frälst. Har vi sagt ja till Jesus så har vi heliga ande. Sen går det liksom att få mer av han också. Antingen så bedras man sakta men säkert steg för steg. Till slut är man på mörkrets område och man har ingen riktigt aning om det. Man tycker allting verkar bra. Men mörkret har alltid en destruktiv frukt. I slutändan blir det väldigt illa. Det börjar oftast ser det bra ut. Jesus bedrar ingen. Han säger hur det ligger till. Kom till mig. Du har synd i ditt liv. Du behöver bli förlåten. Du behöver bli upprättad. Alltså från start säger han. Kom till mig. Det är inte så att du är utan problem. Säger Herren. Men hos mig finns all nåd du behöver. För att ta dig fram på vägen. Hos mig finns all sanning som behövs. För att det ska få bli rent och ljust inom dig. Men det säger inte djävulen. Han lockar ofta med ett helande. Eller någonting som man är väldigt, väldigt stort behov av. Och så säger man, ja men be för mig då. Ja, jag har varit utsatt för sådana situationer i mitt liv tidigare. Det jag plötsligt kom på att ja, men jag har ju tappat Jesus. Jag frågar inte längre efter Jesus i mitt liv. Jag frågar efter helandet. För det är det jag ville ha. Så jag drog sig alltid till sådana sammanhang. Ända tills att Herren själv sa stopp. Och jag var med på henne och jag bestämde liksom. Ja, men herre, jag är hellre sjuk och kommer till himlen. Än blir hel och frisk och framgångsrik här nere och hamnar i helvetet. Naturligtvis säger man så. Sen har Gud använt mina svagheter och sjukdomar också för att styra mig lite rätt. Annars har jag varit väldigt snett ute vid det här laget skulle jag tro. Så det är ingen nackdelar med henne även om man vill vara frisk. Men Gud behöver ingen frisk människa för att kunna tjäna honom. Gud behöver ett öppet hjärta helt enkelt. Och är det så att vi blir helt tyst, ja men då kommer ju stenarna att ropa. Och så då blir vi inte, så vi blir som en sten inte. Vi rör ju på oss emellanåt i varje fall. Så Gud kan ju. Han kan använda vad han vill och han använder mig. Och jag är alkis, eller var alkis för 32 år sedan. Och det är inte nu jag står på min höjdpunkt andligt. Det gjorde jag första åren. Men då hade man svårare att bli tagen på allvar. Men då var man ju så väldigt frimodig för man hade nyss mött Jesus. Det som man fick från himlen var färskare då. Man hade lättare att ge mig vidare och så. Nu har det bleknat bort lite. Tron är kvar. Men ja, jag skulle nog hellre vilja ha något som jag hade första åren. Alltså. Jag visste ingenting, men kunde allt. Idag vet jag jättemycket och kan nästan ingenting. Så det är liksom lite skillnad på det här med Gud och oss. Och denna Jesus som kan förändra ett liv så remarkabelt och så omedelbart, det är ju Jesus Kristus. Det handlar alltid om när vi pratar. Även om jag har pratat mycket om New Age just den här hösten, så har det varit för att Herren manade mig till det i augusti någon gång. Efter en tillrättavisning som jag fick i maj. Så Gud knäckte mig en fredag kväll. Och så undrar han varför jag hade blivit så tyst om viktiga frågor. Och de viktiga frågor som jag gärna ville liksom ligga lite lågt med, det var just New Age. För jag tänkte, det är så omfattande. Alltså när vi pratar New Age så tänker vi liksom på en aktivitet i form av någon sorts terapi eller någon okult verksamhet eller någonting. Men New Age är så mycket mer än så. New Age är liksom syndafallet i verkställighet. Och det ser vi i vårt land idag. Så metodikerna är många och de finns överallt. Och motkraften är alltid Jesus. Så det är svårt att hitta en balans. Ibland pratar jag mycket om New Age för att det behövs. Men jag får aldrig vara där för länge. Det är ingen mening att prata om en sjukdom om man inte kommer med medicin. Den som är sjuk, han känner väl redan till det. Så det är väl inget nytt. Men den som kommer med medicin, han kommer med det som är rätt. Och medicinen är Jesus. Och när Jesus dog för oss så gjorde han det frivilligt på ett kors. Och vi ska aldrig glömma bort att när Jesus var här nere på jorden så var han fullt ut människa och samtidigt fullt ut Gud. Så det var inte så att han inte kunde känna eller uppleva likadant som vi. Om vi tänker efter, hur skulle vi vara om jag skulle veta om så här att om jag nu åker hem till mig och min fru efteråt, så ligger det en gubbe där och ska fånga mig och tortera mig och hänga ut mig. Hur skulle jag reagera som människa då? Skulle jag verkligen fara dit då? Eller skulle jag ta kontakt med polisen? Eller vad skulle jag göra? Det första jag skulle göra skulle jag tänka, det kan inte vara möjligt, det kan inte vara sant. Ja, det är faktiskt sant. Sånt kan ju ske idag. Om vi ser mycket av IS, vad de håller på och så. Men som människa skulle man ju förmodligen försöka komma undan det på allt sätt. Ja, och sen skulle du fara hem. Ja, du verkar trosvis. Ja, men nu, man gör mycket egentligen omöjliga saker ibland i tron på Jesus. Så visst är det sant. Det är mycket man inte skulle göra om man inte hade tron på Jesus. Men det viktiga med det hela det är att Jesus, han hade ju ingen Jesus att ropa till när det var dags för han. Han ropade i för sig till fadern. Och det här är ju ett mysterium för oss hur det är ändå samma Gud. Ändå kunde han på jorden ropa till sin fader i himlen. Ja, vi får väl se en dag hur det ser ut. Det är mer fantastiskt än vad jag kan tänka oss, det kan jag garantera er. Vi har inte huvud eller fantasi. Vi har några tips i Bibeln om hur det kan vara i det himmelska, men de är långt ifrån tillräckligt. När vi kommer dit får vi se. Och då är det ingen som kommer att säga, åh vad jag ångrar mig. Åh nej. Men Jesus, denna Gud, som är så unik, alltså den enda religion som finns på jorden, där har Guden själv gjort allting klart för oss. Han har till och med avslutat offren för att han blev det slutgiltiga offret för oss. Alla andra religioner kräver någon typ av offer. Och så tillbeden av mörka makter. Men så, vi tillhör en Gud som kom ner till oss, satte sig in i våra villkor, gjorde allt som behövdes, tog på sig hela syndabörden för vår skull. Lät sitt blod rinna för vår renings skull och vår förlåtelses skull. Offrade sitt liv för att på det viset kunna krypa in ner i dödsriket. Och när han var där så besegrade han döden då på en gång. Predikade för andarna i deras fängelse. Och återuppstod på tredje dagen. Och då har han nycklarna till dödsriket med sig. Alltså, den onda hade vetat vad han gjorde. Han släppte ner själva livet i dödsriket. Så det är inte undra på att det steg upp döda över sina gravar i Jerusalem när det är korsfästelsen. Det står så, att det gjorde så då. Det kommer att se en gång till. Men så blev det så då. Jag tror jag det. När livet går ner i dödsriket, hur ska döden kunna hålla kvar dem? Det var ett stort bedrägeri. Sådana bedrägerier kan gilla jag. När en onde luras så att det blir något gott. Inte några andra bedrägerier. Men det var bra. Det är denna Jesus som vi tänker på. Idag ska vi ta nattvarden. Han som har gjort allt detta klart för oss. Då. Vi hade ingen nattvard att ta om inte Jesus först hade gjort det hela. Vi skulle inte ta någon nattvard om inte Jesus själv hade sagt det. Att så ofta ni gör det till min åminnelse. När vi dricker kalken där sen så är det ju inte Kristi blod egentligen. Det är en symbol för det hela så att vi ska komma ihåg det. När vi tar brödet så är det ju ojäst bröd. Jenny har ju bakat det eftermiddag så det vet ju hon. Och så säger Jesus att vi ska göra det. Han instiftade nattvarden. Och han säger själv då i Lukas evangeliet att detta är det nya förbundet i mitt blod. Så det är vikten av det hela. Och det är det där som mörkrets krafter bävar för. Så om man kommer in i ett mörkt område och bara nämner Jesu namn så händer det saker direkt. Och det händer förmodligen mer än vad man ser. Men det gör verkligen det. Om man också åberopar blodet så blir det någonting som blir rent. Någonting bundet som släpper. Det beror på hur det ser ut. Det kanske återkommer. Men det går liksom att det finns lösningar. Om det finns bundet någonstans. Och det är Kristi blod. Det är två saker som den onde inte klarar. Det är Jesu namn och Jesu blod. Ingenting av det klarar han. Alltså han som håller på att förstör hela världen kan besegras med det. Alltså hur stor är Gud? Efter att nattvarden, jag kom in på nattvardsorden sen. Men de var ju i den övre salen och de tog sista måltiden. Och sen gick de ut och då gick de till Getsemane. Jesus och lärjungarna. Och det hade också Judas fått tillsägelsen att gå nu och gör det du ska. Sprang han till fariseerna och fick betalt för att han skulle förråda Jesus. Sen började han och drog med sig tempelvakten till Getsemane. För där visste ju Judas att det var där de träffades oftast. Och de hade gått dit mitt på natten, Jesus. Och de 11 andra lärjungarna då. Kanske några mer var med. Efter att de hade instiftat nattvarden. Och det var ju i Getsemane som tempelvakten kom. Och så tog han till fånga. Och sen inleddes den här processen som skulle göra att han blev korsfästa. De här grejerna när tempelvakten kom, det var ju en bakgrund av att fariseerna, det vill säga lagens folk, och romarna, det vill säga maktens folk, när de hade slagit sina huvuden ihop och konspirerat mot livet själv, så lurades ju de. De trodde att de skulle få stopp på det här med Jesus. De visste inte naturligtvis att de användes av Gud till att utföra det som Herren faktiskt hade bestämt i förväg. Han ska korsfästas, Jesus. Och det var inget tvång från Jesus. Han var med i den här planen och visste om den. Han hade inte nämnt allting för lärjungarna innan. För det var nog väl mycket att ta emot. Men han själv visste om det. Och så här skriver då Lukas om just Jesus i Getsemane då. Lukas 22 och från 39 versen. Sedan gick Jesus som vanligt ut till Oljeberget och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen sa han till dem, be att ni inte kommer i frestelse. Och han gick ett stycke ifrån dem, ungefär ett stenkast, och föll på knä och bad. Fader, om du vill, så tag denna kalk ifrån mig. Men ske inte min vilja, utan din. Då visade sig en ängel från himlen och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare. Och hans svett blev som blodstroppar som föll ner på jorden. När han reste sig från bönen och kom till lärjungarna fann han att de hade somnat av bedrövelse. Så sa han till dem, varför sover ni? Stig upp och be att ni inte kommer i frestelse. Medan han ännu talade kom där en folkhop. Han som hette Judas, en av de 12, ledde dem. Och han gick fram till Jesus och kysste honom. Jesus sa till honom, Judas, förråder du människosonen med en kyss? När de som stod kring Jesus såg vad som skulle hända frågade de, herre, ska vi slå till med svärd? Och en av dem högg till översteprästens tjänare och högg så av honom högra örat. Men Jesus sa, låt det vara nog med detta. Och han rörde vid hans öra och helade honom. Sedan sa Jesus till översteprästen och befälhavarna för tempelvakten och de äldste som hade kommit emot honom. Som mot en förbrytare har ni gått ut med svärd och påkar. Trots att jag dagligen har varit bland er i templet har ni inte gripit mig. Men detta är er stund och nu råder mörkrets makt. Tänker att Jesus kände till det här innan. Tänker att han gick ut i Getsemane. Getsemane ligger en liten bit utanför Jerusalem, österut. Bortanför, jag tror den heter Kidrons bäck, vid foten till Oljeberget. Och Getsemane betyder helt enkelt oljepress. Och det beror på att det var en olivlund där som de tog oliver och pressade olja ur. Så det var en vad ska man säga, en oljeproducerande del. Men oljan betydde nog mycket för Jesus. Och han var en sån där press också. För tänk när han i Getsemane pressades av sin ångest. Men ångest, då har man högt blodtryck också. Hur högt blodtryck har man om svetten blir till blod? Om inte ådrorna längre orkar hålla med det hela. Så att det liksom sipprar ut och blandas med svetten och blir som blod. Men det är en ångest som vi inte kan föreställa oss. Och det visar hur enormt mänsklig Jesus var. Alltså han visste att de kommer snart och griper mig. Och de ska föra mig till korsfästelse, till förödmjukelse. Folk ska spotta på mig och alla ska överge mig. Allting som en människa kan vara rädd för. Det gjorde han helt frivilligt, driven av kärlek. För kärleken övervinner precis allting. Och han var också ärlig. Han bad, herre, det här är för mycket för mig. Han bad inte herre. Han sa Abba, fader. Det finns stunder när man ber till Gud och man ropar på Abba. Och Abba, det betyder pappa. Fader, det är liksom lite mer respektfullare namn. Men det här familjära namnet är pappa. Det är Abba. Det står inte här i Lukas, det står i de andra evangelierna. Abba. Så han gick till pappa och bad, låt mig få slippa. Så mycket mänsklig var han. Han visste vad som skulle ske. Och så tillägger han, men ske inte min vilja utan din. Han visste att det finns lägen där min vilja inte får råda. För då blir det inte vad som är tänkt. Det måste få ske där någon högre makt har fått bestämt. Och därför är vi räddade. För att det fanns en sån lydnad. För att det fanns en sån kärlek. För att han inte var så mänsklig som jag skulle ha varit. För jag skulle börja på förhandla med Gud på något vis. Säkert. Eller hitta på några egna lösningar eller någonting. Men Jesus, han var ju något mer helgad än jag. Så han gjorde ju inte så. Och det är vår räddning. Och det är han vi pratar om som gjorde så. Sen har han ju naturligtvis lärjungar runt omkring sig. Och de var ju lojal mot Jesus. De hade sett allt han hade gjort. Och tvekade inte ett dugg på Jesus. Så när det kom folk från fariserna och kanske sända av romarna för att gripa han. Så de är säkert beredda att offra livet för han. Och så högger de av ett öra på tempelvakten. Och Jesus läker han. Och i ett annat evangelium står det också så här att när vakten kom dit, då frågade Jesus de här. För de var inte så talför visst. Så då var det Jesus som öppnade dialogen och så frågade han: vem söker ni? Vi söker Jesus från Nazaret. Då svarade han: jag är. Och då föll alla till marken. Det står inte i det här evangeliet, det står i Johannes tror jag. Jag är. Och sen frågar de en gång till. Och då svarar han också: jag är. Alltså de knäböjde för han. När han använde sitt rätta namn. Jag är. Jahve. Är det på hebreiska. Bibelns kortaste vers. Jag är. Och det är också namnet på Gud. Namnet på Jesus. Och tempelvakten, de föll ihop där. Alltså de hade... Det var ingen match för Jesus att gå därifrån om man hade velat. Och sen griper också lärjungarna till svärd och ska börja på världsliga metoder och vinna den här matchen. Jag tror säkert de har vunnit den här matchen med den intensitet som de hade kunnat visa. Men Jesus säger också det: jag tror inte att jag kan kalla på tusentals änglar som kommer hit och hjälper mig. Jesus använde ingen av sina gudomliga möjligheter för att slippa. För vår skull, helt enkelt. Vad har vi för Gud egentligen? Ja, det är mer än vad man kan tro. Sen säger också Jesus så här: men detta är en er stund och nu råder mörkrets makter. Och det var också någonting som Herren fann sig i. Så var det bestämt. För att han skulle kunna föras till doms, för han hade ju ändå inte gjort något fel. Han hade ju bara gjort gott. För att han skulle korsfästas, för han hade inte gjort något som behövde, som skulle korsfästas. Mörkret måste få råda för att det skulle kunna ske. Också det visste Jesus. Och fann sig i det. Sen när han hänger där på korset, hur känns det då för en helt ren människa av Gud? Då all världens synd läggs på han. All världens synd. Och hur mycket är det? Ja, det är alla människor som har funnits. Alla människor som lever nu. Och alla människor som kommer att finnas. Hur mycket är det? Vad kan man väga med? Jag vet inte. Jag har känt skuld så här ibland. Och när man har fått liksom befrielse och blodrening från någon synd. För det, då bär du på skuld också. Så kan man känna sig 3-4-5 kilo lättare på en gång. Ja, men det var för min lilla enstaka grej där. Men Jesus skulle ta all världens synd. Ja, jag ska nog inte spekulera. Men det är, jag vet inte, 10 upphöjt i oändlighet, ja, kanske. Det är mycket, det kan vi konstatera. Så gjorde Jesus för vår skull och lät det ske. Det var hans seger. Och det han gjorde då, ska vi tänka på, vad gjorde han egentligen? Jo, han uppfyllde planen och löftet från första Mosebok, alltså säg 4000 år innan ungefär då, enligt biblisk tidsräkning. Det som var syndafallet. Nej, den onde lurade Eva. Du ska själv bli som Gud. Du ska själv kunna skilja på vad som är rätt eller fel. Och plus kunskapens frukt på gott och ont. De tre komponenterna gjorde att vi föll i synd och hade arvsynden. När det hade skett så sa också Herren att kvinnans säd ska krossa ormens huvud. Och Jesus är kvinnans säd. Han är Marias säd då. Och heligandes, eller frukten av det. Och där krossas ormens huvud. Och när vi säger så här, de ska själva bli så som Gud, då tänker direkt många människor New Age. Så syndafallet och New Age, de hör ihop. Och det moderna vi ser idag i New Age, det kommer en ny tidsålder. USA håller sig på förberedelse på i det fördolda. Det finns en plan om en ny världsordning som väldigt många stora maktinstanser står bakom i det fördolda. Vi får inte reda på allting så mycket offentligt, men så småningom. Vi leds till det bara. med lagförslag, med ändringar i attityder och ekonomiska styrmedel och allting, så leds vi till just det som de vill. Och det kommer att komma en dag då vi kanske måste göra som Jesus. Nej. Ibland kommer man säga nej. Tack, nu får det vara nog. Inte ett steg till nu åt det hållet. Och så får man ta konsekvenserna av det. Men då ska vi veta om att Jesus, som för sin egen skull inte åberopade alla himlens makter för att han skulle slippa korset. Han är i himlen nu. Och när han ser att du säger nej för hans skull, nu är det nog med mörker här, då sänder han änglarna. För din skull. Han gör det inte för sin egen skull. Han gör det för vår skull. Kärleken är så. Han söker inte sitt. Men den vill gärna verka fram det goda hos alla andra. Och där sitter han på tronen idag. Han är lammet som har befunnits värdig. Han kommer tillbaka som lejonet av Juda en dag. Och det kanske inte är så lång tid. Och han har redan besegrat allting. Jag vet inte hur man ska jämföra det, men det sägs som när andra världskriget var slut, så måste man först besegra fienden då. Och sen kommer uppröjningen efter allting. Jag menar, Tyskland var ju inte återuppbyggd på en vecka. Men så ser det ut när ett krig är slut. Och kriget är slut. Jesus vann för 2000 år sedan. Det är uppröjningen som hålls på med nu. Och sen kommer det nya riket en dag också. Och Jesus ska komma tillbaka på Oljeberget. Alldeles i närheten av Getsemane. Getsemane ligger vid foten av Oljeberget. Och han sätter ner sina fötter på Oljeberget. Fantastiskt. Innan Jesus gick ut i Getsemane här. För ni ska veta om att det här skedde på samma natt. Getsemane och när nattvarden instiftades. Så tidigare på kvällen. Då hade lärjungarna och Jesus då befunnit sig i övre salen. Och det var där som Jesus instiftade nattvarden. Och det står lite olika i evangelierna, men jag håller mig till Lukas just nu. Och då ska ni veta om vår inställning då, som jag upprepar ibland, till nattvarden. Att det där är inte Kristi blod. Det är den katolska undervisningen som är så. Det går att tolka Bibeln, för Jesus säger faktiskt så. Men här är han tydligare. Det står här i vers 19. Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: detta är min kropp som utges för er. Gör detta till minne av mig. Så alltså, det är så vi ska se nu. För kroppen, den har redan offrats för oss. Blodet, det har redan utgjutits för oss. Vi ska bara komma ihåg det. Mycket av kampen sker ju i vår tankevärld. Så därför ska vi komma ihåg det goda som vi har fått av nåd. Så när jag läser instiftelseorden så går jag ställ mig där. Kan ni komma sen så tar vi nattvarden. Det här är instiftelseorden. När stunden var inne lade han sig till bords och apostlarna tillsammans med honom. Och han sa till dem: jag har längtat mycket efter att äta detta påskalamm med er innan mitt lidande börjar. Ty jag säger er att jag inte kommer att äta det förrän det får sin fullbordan i Guds rike. Och han tog en bägare, tackade Gud och sade: tag detta och dela mellan er. Ty jag säger er att jag från denna stund inte ska dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer. Och han tackade Gud och vi tackar dig, Herre, för det blod som du utgav för oss. Vi tackar dig, Herre, för att du har påmint oss om att vi ska göra det ofta och till åminnelse av dig. Och vi tackar dig, Herre, för den rening, för den stora kraft det ligger i detta med att veta om att ditt blod har utgjutits för oss, Herre. Och jag tackar dig, Herre, att vi har rätt att få åberopa ditt blod som dina barn också. Herre, välsigna denna bägare och låt det få den effekt som du har tänkt i våra kroppar och i våra sinnen, Herre Jesus. Vi överlämnar det här till dig och vi tackar dig, Herre, för att det här är vad du har manat oss till. Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: detta är min kropp som utges för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som utgjuts för er. Denna bägare är det nya förbundet. Här startar Nya testamentet. Så nattvarden är ingenting som är gammalmodigt. Jag tackar dig, Herre Jesus, för din kropp. Jag tackar dig, Herre, för att du har offrat dig för oss, Herre. Att du tog all smärta på dig, Herre. Att du bar all världens synd, Jesus. Att din kropp, som var lika känslig och sårbar som oss andras, fick plågas för vår skull, Herre. Herre, hur ska vi be för att förstå vilken kärlek som ligger bakom ett sånt offer, Herre? Vi tackar dig, Herre, för att du har gjort det. Att du offrade din kropp för oss. Vare sig vi förstår det eller inte, så är det ändå sant. I Jesu namn. Amen.